Och vi läser Jobb 19, 25-27 i Jesu namn. Men jag vet att min återlösare lever. Och som den siste ska han träda fram över stoftet. När sedan denna min sargade hud är borta, ska jag i mitt kött skåda Gud. Jag själv ska få skåda honom. Med egna ögon ska jag se honom. Inte med någon annans. Därefter tronar jag i mitt innersta. Vi samlade till det Kristi himmelfärdsläger, och det blir så för mig att jag skulle vilja lyfta fram lite grann om den kristnes himmelsfärd. Till tröst för dig som lever här i Jämmerdalen som gäst och främling. Till varning och förmaning för dig som håller på att få din blick vänt mot det jordiska. Och kanske det är så att vi bägge behöver bägge. Vi får minnas de heliga orden, att där din skatt är det också ditt hjärta. Jag vet, säger Jobb, att min återlösare lever. Det är något som Jobb vet, och det är honom till stor tröst, mitt i all sin nöd. Han sitter där med svåra bölder, från fotsulan ända upp till gässan. Han skrapar sig med en lerskärva där han sitter mitt i askan. Så står det i början av Jobbs bok. Och i det här kapitlet som jag läst skriver han från vers 14. Mina närmaste har gett sig av. Mina vänner har glömt mig. Min familj och mina tjänarinnor betraktar mig som en främmande. En främling är jag för deras ögon. Om jag kallar på min tjänare svarar han inte. Jag måste ödmjukt vädja till honom. Min andedräkt är vidrig för min hustru. Små barn föraktar mig. Så snart jag reser mig hånar de mig. Vad har han för tröst i allt detta? Jo, han har en återlösare. Och han ska stå fram som den siste över stoftet. Min återlösare, säger han. Det är ett personligt förhållande. Min återlösare. Det är inte bara ett försanthållande, men det är ett förhållande. Vi möter på flera ställen i Bibeln en bild på föreningen mellan Gud och den troende. I bilden av bruden och brudgummen. Den troende beskrivs som Kristi brud. Och Paulus skriver i andra Korinthierbrevet 11 och 2. Jag brinner av iver för er med en eld som kommer från Gud. Jag har trolovat er med en enda man för att föra fram en ren jungfru inför Kristus. Det finns ett gammalt fotografi i Ravelsbygd med ett brudpar. Bruden, hon är inte klädd i vitt som vi gör nu för tiden. Hon var klädd i svart. Så gjorde man då. Och det är så att Kristi brud, hon är klädd i svart. Mörk är jag, men vacker, står det i Höga visans första kapitel. Och det är så här nere på jorden. Kristi brud är klädd i svart. Många har velat byta ut den här dräkten. Och menar att en kristen, den är syndfri. Annars är han ingen kristen. Och så har man velat visa vägen till syndfrihet med olika metoder. Och så vill man liksom komma längre än att vara en syndare. Men frälsningen enligt Bibeln, den ligger inte att kliva ut ur Adams fallna släkt. Men frälsningen enligt skriften, enligt Gud själv, det är att Jesus klev in i Adams fallna släkt. Han klev in och stod i provet. Han tog synden och spikade den till korset. Så stod han upp igen, rättfärdiggjord. Han steg upp till himlen för att därifrån igenkomma, för att döma levande och döda. En dag, då ska synden vara död i dig som tror. Återlösningens dag, klädd i vita kläder, tvagna i lammets blod. Ja, den tvätten började ju här nere. Men här nere så bär vi den sargade huden som Jobb skriver om, den svartbrända. Här nere bär vi på syndens dagliga plåga. Det fick också Paulus känna. 3 gånger bad han Gud att han måste ta bort den satans ängel som slog honom. Men min nåd är dig nog, ville Gud lära Paulus. Och Asaf skriver, när jag har dig, fråga inte efter något på jorden. Att vara i Guds närhet är lycka för mig. Min nåd är dig nog. Det går som en röd tråd genom skriften och genom det troende. Och det vill han lära dig och mig. Det är en svårare läxa. Ja, vårt kött, det kan aldrig förlikas med den tanken att få allt av nåd. Ja, förutom den villfarelsen att jag kan leva fritt i synden och försvara mig med nåden. Men att säkra syndare som föraktade Gud har sagt ska få sitt straff, det är helt tydligt. Men om dem ska vi inte prata nu. För nu är vi samlade här och då ska vi tala till oss som sitter här. Vad läser vi i 1 Johannes 1 och 10? Till 2 och 1. Om vi säger att vi inte har syndat, gör vi honom till en lögnare. Och hans ord är inte i oss. Mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte ska synda. Men om någon syndar, så har vi en som för vår talan inför Fadern. Jesus Kristus, den rättfärdige. Han har olika sätt för att vi ska stå redo som en ren jungfru när han kommer. Och i olika tider så är det olika. Ibland så öser han sin godhet över dig. Du får frid och goda dagar. Du lyckas i allt vad du gör. Och ibland så är du i smältdegen, luttras i prövningens eld. Och han har ett mål, att du ska vara redo när han kommer. När han kommer som den sista, på din sista dag. Eller kanske din sista dag sammanfaller med jordens sista dag. Det vet vi inte. Och så står det, och han ska träda fram över stoftet. Stoftet, vad är det för någonting? Jo, det är samma ord som används här som vi möter i 1 Mosebok 2:7. Och Herren Gud formade människan av stoft från jorden. Och blåste in livsande i hennes näsa. Så blev människan en levande själ. Du och jag är gjord av stoft. Ja, all vår helighet är som inget. Inför Gud är alla dina goda gärningar som stoft som blåser bort. Din bön, din ånger, din bibelläsning, ditt allvar, dina många år som kristen, kanske som predikant, din laguppfyllelse är stoft. Stoft och skugga. Det är någonting annat som gäller för Gud. Jag har ju en ring på mitt finger. Det är ju så att vi här i Norden brukar ge en ring till den vi trolov oss med och gifter oss med. Tron, det är den ring som griper om Kristus. Tron är inte bara en historisk kunskap så att man kan fortsätta att leva i synden. Tron är levande och verksam. Den troende, den strider mot synden som en man mot sin fiende. Svärdet putsas och slipas, inte för att visa upp på en parad, men för att bli stående i striden. Men vi ska akta oss för att tro att tro är detsamma som att strida mot synden. Nej, tro är att ta emot löftet om nåd för Jesus skull alena. Ja, då finns det hopp för mig som är stoft, som är en syndare. Om frälsningen är bara nåd, ja då får också jag komma. Jag som har syndat emot Gud. Inte bara sådana påhittade synder. Eller små vita synder som vi kan ju alla erkänna att vi har gjort, varit slö till det ena och det andra. Men verkliga synder. Men jag får komma av bara nåd. Återlösaren är till för de sargade fåren. För syndare. Ja, det finns så många och härliga löften om det här. Och du som skulle vara här, tryckt av synder och lagens dom i samvetet. Du ska få höra Guds ord. Och vi ska ta oss tid att läsa från tre olika bibelställen. Och jag behöver själv höra det. För det är ju inte så att vara kristen. Att liksom lära in ett budskap. Och så funkar det lika bra. Men det är att äta. Och äta av livets bröd. Och nu när vi ska läsa det här, så tänk på att du är stoft och att Gud är Gud. Låt dina tankar fara. Stäng ditt förnufts öga. Och hör vad Gud säger. Vi ska börja läsa Efesierbrevet 2:8. Och där står det så. Ty av nåden är ni frälsta genom tron. Inte av er själva. Guds gåva är det. Inte på grund av gärningar. För att ingen ska berömma sig. Och vi fortsätter att läsa i Romarbrevet 4. Om Abraham förklarades rättfärdig på grund av gärningar. Då har han något att berömma sig av. Men inte inför Gud. Ty vad säger skriften? Abraham trodde Gud. Och det räknades honom till rättfärdighet. Den som har gärningar att peka på får sin lön. Inte av nåd, utan som något han har förtjänat. Men den som utan att bygga på gärningar tror på honom, så förklarar den ogudaktige rättfärdig. Honom räknas hans tro till rättfärdighet. Saliga är de vilkas överträdelser är förlåtna och vilka synder är överskylda. Salig är den man som Herren inte tillräknar synd. Och vi ska också slå upp och läsa Galaterbrevets 2 kapitel och 16:e vers. Men eftersom vi vet att människan inte förklaras rättfärdig genom laggärningar, utan genom tro på Jesus Kristus, så har vi också satt vår tro till Jesus Kristus. För att vi ska stå som rättfärdiga genom tron på Kristus och inte genom laggärningar. Till genom laggärningar blir ingen människa rättfärdig. Men om vi genom att söka rättfärdigheten i Kristus visar oss att vara syndare, skulle då Kristus stå i syndens tjänst? Nej och åter nej. Men om jag bygger upp igen det som jag har rivit ner, då står jag där som en överträdare. Ty jag har genom lagen dött bort från lagen för att jag ska leva för Gud. Jag är korsfäst med Kristus. Och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds son, som har älskat mig och utgivit sig för mig, för dig. Jag förkastar inte Guds nåd. Om rättfärdighet kunde vinnas genom lagen, då hade Kristus dött förgäves. Här har vi Guds klara ord. Frälsningen är av bara nåd. Bara nåd. nåd alena. Utan gärningar. Du som är svart. Du som är född svart och som solen har bränt under din vandring. Låt inte det hindra dig att tro Gud och hans gärningar för dig. Låt inte det hindra dig att tro Guds löften. Det gäller för dig. Det står det att publikaner och horor ska gå in i Guds rike. Men inte hycklare. Publikaner och horor ska gå in i Guds rike. Tänk dig det. Men inte hycklare. Vi har ju lätt att tänka att det är så fint. Det kan se så fint ut. Men publikaner och horor, de ska ärva Guds rike. Är du en publikan och en hora? Eller är du en hycklare? Lestadius skriver att den som har varit, den som har blivit en Kristi brud, han kan gärna säga att han förr var en djävulens hora. Kan du säga det? Är du en Kristi brud? Ja, då kan du säga det. Att jag är en syndare. Värd helvetet. Men jag känner en som dog för mina synder. Jag har en som är min återlösare. Och du som sitter här och hycklar i ditt hjärta. Lägg bort din självgjorda vita dräkt, dina fikonlöv. Och ta emot Jesus. Ta emot ringen som han vill ge dig. Den ges bara till hans svarta brud. Återlösaren, det är den som har tagit på sig att betala åt en annan. Betalat åt en annan. Och vi kan ju tänka på Jesus när han säger: om det är mig ni vill ha, så låt dessa gå. Om det är mig ni vill ha, så låt dessa gå. Och så säger Jesus idag: till lagens anklagande dom, ta mig. Ta mig. Men då får du låta din vita dräkt gå. Och så får du klä i det. Den svarta dräkten. Den ska bytas en dag mot den vita i himlen. Den sargade huden ska en gång bli borta. Och så får du som har sett någonting av det här stora. Om nåden för Jesus skull. Du har ett kännetecken. Du kan ropa med bruden i ditt hjärta: min vän är strålande vit och röd. Ypperst bland 10 000. Min vän, han är rättfärdig. I honom har jag syndernas förlåtelse. Vilket inte 10 000 böner. Vilket inte 10 000 goda gärningar. Vilket inte 10 000 beslut om att bli bättre och rycka upp så att det ska bli bättre imorgon kunde ge dig. Vilket inte 10 000 timmars bibelläsning kunde ge dig. Vilket inte 10 000 Kristi himmelsfärdsläger kunde ge dig. Vilket inte 10 000 omvändelses- eller bättringsförsök kunde ge dig. Ypperst bland 10 000 är Jesus. Ja, det är Jesus själv som bruden älskar. Det är inte en kärlek bara för gåvornas skull. Och här kan du pröva ditt hjärta. Älskar du Jesus? Eller älskar du hans gåvor? Det står om de som har Jesus som sitt hjärtas skatt. Att du ska få, att de ska vara med honom i evigheters evighet. Gud ska själv vara hos dem och de ska vara hans folk. Och du som ännu inte kan säga min återlösare, vänd dig till honom i bön. Tro hans ord. Ta för dig av hans ord. Ja, du får tro det han säger, att den som kommer till mig ska sannerligen inte stöta ut. Guds brud, Guds barn, det är nåd. Det svindlar för tanken, Guds barn. Vi hörde om Herren Sebaot, han som har skapat allt. Han ska du få vara son till. Barn. Det svindlar för tanken. Och det står i det sista kapitlet i Uppenbarelseboken om hur Gud åter ska vandra bland människorna. Som hos Adam och Eva i lustgården innan fallet. Och hit, in i himlen. Dit kan ingen orm tränga sig. Dit kan ingen orm tränga sig. Han är kastad i sjön av eld och svavel tillsammans med den falske profeten. Och så ska han torka dina tårar, du trötte stridsman. Då är din kamp över. Det mål som du kämpade för här, du har du nått det. Himlens härlighet. Och du kanske finns någon här som ofta gråter. Om inte öppet så är hjärtat. För dina oomvända barns skull. För en granne, vän. Eller vad det nu kan vara. Eller det går dig som din mästare. Du blir föraktad och hånad av världen. Men så ska han torka av alla tårar. Och så ska det inte vara någon gråt mer. Det var de sista tårarna de du fällde här. Under jordevandringen. Döden. Den ska inte heller finnas mer. Du kanske har någon kär vän som blev skild till dig genom döden. Men där ska inte döden skilja vänner och kära mer. Den som har förskräckt så många. Döden som är syndens konsekvens. Men i himlen finns det ingen synd och därför heller ingen död. En människa har bara en början. Men inget slut. Döden är inte det sista. Så väntar en evighet. Det står, det ska inte heller vara någon sorg. Där ingen synd är, där blir inte heller någon sorg. Gud, han gav ju sina bud som skydd för människan. För hennes liv, ägodelar, ära, hustru och så vidare. Hur mycket sorg har inte kommit på jorden av att människor bryter och brutit mot Guds bud. Ja, hur mycket sorg har inte människan vållat sig själv genom sitt uppror emot Gud. Men så står det att det som förr var är borta. Ja, det är värt att lägga märke till att när vi hör Gud tala om himlen så är det så överväldigande gott och så stort att vi inte kan förstå det med människoord. För de är smittade med synd. Tillstånden beskrivs som inten. Vad som saknas. Ingen död. Ingen sorg. Ingen gråt. Ingen plåga. Det som förr var är borta. Saligheten. Den är så mycket större och rikare än vad vi kan fatta. Ja, ingen ska bli besviken som kommer dit. Men vi hör ju ibland någon säga att får jag inte ha det eller det med mig in i himlen. Ja, då kan det vara. Det är ett tecken på vad hjärtat hör hemma. Gud säger i sitt ord om dem som älskar det skapade mer än skaparen. Att de utlämnar Gud. Kan du tänka dig något mer allvarligt ord i skriften? Att Gud utlämnade dem. Jag har i dagarna hållit på att läsa i Jeremia i min dagliga läsning. Där möter vi ett folk som har stått emot Gud så länge. Att till slut blir det så att Gud står emot dem. Jeremia skriver i kapitel 14 och 11. Herren sa till mig: du ska inte be om något gott för detta folk. Ty även om de fastar vill jag inte lyssna till deras rop. Och även om de offrar brännoffer och matoffer finner jag ingen glädje i dem. Utan jag tänker göra slut på dem med svärd, hungersnöd och pest. Varför blev domen så hård? Kanske du undrar. Var det för att de hade syndat så ofta eller så svårt? När Herren kan göra allting nytt. Hans blod, det rena från all synd. Blodröda synder, de ska bli snövita om du kommer till Gud. Svaret, det finner vi i Jeremia 7 och 21. Så säger Herren Sebaot, Israels Gud: lägg era brännoffer tillsammans med era slaktoffer och ät upp köttet. Och så kommer det. Ty på den dag då jag förde era fäder ut ur Egyptens land gav jag dem inte någon befallning eller något bud angående brännoffer och slaktoffer. Det bud jag gav dem var detta: lyssna till min röst. Så ska jag vara er Gud och ni ska vara mitt folk. Men de ville inte höra eller lyssna till mig, utan följde sina egna tankar och sitt onda hårda hjärta och vände ryggen till mig, inte i ansiktet. Hörde du vad grunden var till att de fick en sån hård dom? De offrade brännoffer och slaktoffer. De hade dop och nattvard. Men de ville inte lyssna till Herrens röst i detta. Det var ju en predikan. Det var ju en predikan om Jesus. Det var en predikan om Jesus. Den ville de inte höra. Hör min röst. Jag gav ingen befallning åt er, sa han. Jag hade inte befallt att ni skulle göra det eller det. Och så möter vi ändå hur Gud sida upp och sida ner beskriver vad de skulle göra. Men kärnan var: hör min röst. Hör, så ska din själ få leva. Hör. De fick en sån hård dom. De vill inte lyssna till Herrens röst. De vill inte höra Herrens ord. De ord som är trovärdiga och sanna. Det står också i Uppenbarelseboken om han som är begynnelsen och änden. En människas frälsning, det börjar med att han hör ordet. Och änden, om någon blir bevarad, ja, det är ett stort under att någon blir frälst, är det sagt, men ett ännu större under att någon blir bevarad. Så är också änden, ordet, Kristus. Ta för dig av ordet. Har du lite längtan till himlen, men blicken fäst i jordgruset, så se på Jesus, han som är ordet. Ordet som blev kött och tabernaklade ibland oss. Han som är början är också änden. Jesus är nog för Gud. Låt honom vara nog också för dig. I honom har alla Guds löften fått sitt ja och sitt amen. Och så står det skrivet om ändens tid i Daniel 12. Och du som har din bibel med, du kan gärna slå upp och läsa. Daniel 12. På den tiden ska Mikael träda upp, den store försten, som står som försvarare för dina landsmän. Det kommer en tid av nöd som inte haft sin like, ända från den dag då människor blev till, ända till den tiden. Men på den tiden ska alla bland ditt folk bli frälsta, som finns uppskrivna i boken. De många som sover i mullen ska vakna, några till evigt liv, andra till förakt och evig skam. Det förståndiga ska då lysa som himlavalvets ljus, och de som har fört många till rättfärdighet som stjärnor, alltid och för evigt. Men du, Daniel, göm dessa ord och försegla dina skrift till ändens tid. Många ska forska i den och kunskapen ska bli stor. När jag och Daniel såg upp, se, då stod två andra där. En på flodens ena strand och en på den andra stranden. En av dem sa till mannen som var klädd i linnekläder som stod omför flodens vatten. Hur länge dröjer det innan det ände kommer med dessa märkliga ting? Jag lyssnade till mannen som var klädd i linnekläder och som stod omför flodens vatten. Och han lyfte sin högra och sin vänstra hand upp mot himlen och svor vid honom som lever för evigt. Att efter en tid och tider och en halv tid och när det heliga folkets makt är krossad, då ska allt detta vara fullbordat. Jag hörde detta, men förstod det inte, så jag frågade, Herre, vad blir slutet på allt detta? Då sa han, gå Daniel, för dessa ord ska förbli glömda och förseglade till ändens tid. Många ska bli renade och tvagna och luttrade, men det ogedaktiga ska bedriva sin ogedaktighet. Och ingen ogedaktig ska förstå det, men det förståndiga ska förstå det. Från den tid då det dagliga offret blir avskaffat och förödelsens stygges är uppställd ska det gå 1290 dagar. Salig är den som håller ut och hinner fram till 1335 dagar. Men går du bort till dess änden kommer, sedan du har vilat ska du uppstå till din del vid dagarnas ände. En större nöd än den Jobb hade, den ska komma. En större nöd än den Jobb mötte, den ska komma i ändens tid. Men det är en liten tid. Och tiden, den ska få en ände. Precis som den fick en början för över 6000 år sedan. Och du som tror, du får räta på dig och lyfta ditt huvud. För din förlossare kommer. Din förlossare kommer. Då ska det bli så att de döda ska uppstå. De många ska stå upp ur mullen. Antingen till evigt liv. Eller till evig död. Hur kan skillnaden vara så stor? Jo. Den som törstar ska Gud ge att dricka fritt och förintet ur källa med livets vatten. Den som segrar ska ärva Gud och vara hans son. Saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet. De ska bli mättade. Jobb, han längtade i sitt innersta efter att få se Jesus. Är det ditt hjärtas längtan? Törstar du? Ja, du som längtar i den här stoftets dräkt. Du ska en dag få en förhärligad kropp. Det ska vara din kropp. Men samtidigt ska man känna igen varann. Men inte bara märkena efter döden längre. Det enda sår som ska finnas i himlen, det är Jesus sår som han fick av sina vänner medan de ännu var hans fiender. Amen. Herre, skriv du dessa ord i våra hjärtan så att vi inte blir glömska hörare utan ordets görare och salig i vår gärning. Herre, helg oss i sanningen. Ditt ord är evig sanning. Amen.